När folkmordet kom till Sverige. Skriven och inläst av mig, Thomas Bodström. Förord. De senaste åren har jag arbetat med två rättegångar som handlar om folkmordet i Rwanda. I det ena målet företrädde jag brottsoffer som själva utsatts för övergrepp eller vars närstående blivit mördade. I det andra målet försvarade jag Theodor Tabaro, en man som flytt till Sverige och blivit svensk medborgare för att sedan anklagas för att ha deltagit i folkmordet. Dessa två mål har påverkat mig starkt på ett personligt plan. Jag har mött människor som upplevt en så fruktansvärd grymhet att det är svårt att beskriva. Men jag har också lärt känna och försvarat en man som berättat att han är oskyldigt anklagad för delaktighet i folkmord och som känner sig totalt sviken av sitt nya hemland. Att få vara på de olika sidorna har också lärt mig mycket om hur man fungerar som människa. Att man tar till sig de argument som passar in i ens egen berättelse och omedvetet låter skygglapparna hindra fakta från att påverka en. Jag har också fått se ett Sverige som jag inte ville se. Ett land där man fastnar i en byråkratisk djungel i sökandet efter sanningen. Och där säkerhetspolisen har spelat en mycket märklig roll som bättre skulle ha passat in i en film än i verkligheten. Jag har insett hur dåligt det svenska rättsväsendet är rustat för att samarbeta med en diktatur som Rwanda. Och hur vår naivitet innebär att oskyldiga riskerar att dömas till fängelse på livstid. Den här boken följer de 4,5 år som jag varje vecka sysselsatt mig med rättsfallen om folkmordet i Rwanda. Utöver min berättelse får läsaren löpande ta del av Theodor Tabaros livshistoria. En del andra namn som förekommer i boken har anonymiserats av hänsyn till de verkliga personerna. Del 1. Rwanda is like a pretty woman with a lot of makeup, but the inside is dark and dirty. Diana Rwigara, oppositionspolitiker, fängslad 2017-2018. Kapitel 1. Ambulance chasing. Det första man möts av när man landar på flygplatsen i Rwandas huvudstad Kigali är en stor skylt om att det är förbjudet att ta in plastpåsar i landet. Därefter får man betala $25 för ett visum och svara på några frågor om varför man ska besöka Rwanda. Jag kom närmast från Zambia, där en organisation som jag var ordförande för drev ett skolprojekt. Vi hade besökt huvudstaden Lusaka och träffat ledningen för olika skolor som vi samlade in pengar till. Med i styrelsen för organisationen och även med på resan var Lars Arrhenius, tidigare elevombudsman och generalsekreterare i antimobbningsorganisationen Friends. Lasse hade vuxit upp i Rwanda och i grannlandet Burundi som missionärsbarn. Det var Lasse som insisterat på att vi skulle åka till Rwanda. Kanske kunde vårt skolprojekt utvidgas dit. Flygplatsen var liten och enkel, men det rådde ordning och reda när vi anlände i november 2014. En del militärer stod utplacerade, beväpnade med vapen, men stämningen var ändå lugn och avspänd. Jag visste inte mycket mer om Rwanda än det fruktansvärda folkmordet 1994. Att det var ett inbördeskrig mellan två etniska grupper, hutuer och tutsier, och att landet på ett imponerande sätt lyckats återuppbygga samhället igen. Dessutom på ett fredligt sätt, vad jag kunde förstå. På plats i Kigali blev vi mottagna av Rebecca, som Lasse hade lärt känna under sin uppväxt. Hon hade tidigare arbetat på ambassaden i Sverige. Nu fick vi förmånen att bo hemma hos henne, i ett vackert hus i utkanten av huvudstaden. Rebecca hade själv förlorat flera nära familjemedlemmar under folkmordet. I hennes hemort hade mördandet pågått urskillningslöst och drabbat både tutsier och de hutuer som inte ville delta i dödandet. Mirakulöst nog hade Rebecca tillsammans med sin mamma och två småsyskon lyckats fly. De kunde bara...